Låt komma Gud till oss ditt ord, det heliga och klara. Låt det i mörkret på vår jord en ledare oss vara, att vi ej vilse fara. Det ber vi om i Jesu Kristi namn. Amen. Ja, ni ser att det är ett stort ämne som jag har tagit för mig. Och som ni kanske också förstår, när man väl ska sätta sig att skriva något över detta, så inser man ju att ämnet är så stort att man tagit vatten över huvudet över sig. Men hur som helst så hade jag tänkt att foga ihop de här två delarna som det ursprungligen var i programmet, så att de följer på varandra. Men vi ska göra så att vi har en liten kort paus då klockan 11. Ja, Jesu liknelser. Det är många som har skrivit om Jesu liknelser. Det fanns en stor forskare, liberal sådan, som heter Jülicher i förra sekelskiftet. Han skrev en stor bok om Jesu liknelser. Och han kom till slutsatsen att liknelserna, de hade inget nytt att säga. De gav inte något utöver det som bergspredikan gav. En annan som har skrivit om Jesu liknelser, han heter Joachim Jeremias. Han var professor i Göttingen, i alla fall fram på 60-talet. Han var ibland i Lund och han besökte och höll också föredrag på Hugo Odebergs Rävna i Lund och var god vän med Hugo Odeberg. Han har skrivit om Jesu liknelser. Det finns en svensk översättning som heter just så, Jesu liknelser. En bok som kom ut på 60-talet, tror jag. Och där finns mycket som är värt att begrunda när det gäller detta tema. Och han var också väldigt kunnig i den palestinensiska judendomens tid, Jesus samtid, och lyfter fram mycket från det som belyser Jesu bildspråk och liknelser. Jag har hämtat mycket, jag har lärt mig mycket av den här boken. Jag vill säga det i början, för att det är ju så, ska man ha något att säga så måste man lära det, både av skriften och av goda undervisare. Jesu liknelser, ja. Vi ska börja med ett bibelord ur Markus evangeliums första kapitel. Där står det att Jesus, han gick omkring och predikade och han sa: tiden är fullbordad och Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangelium. Ja, så berättas det att Jesus förkunnade. Och det här korta ordet, det kan ses som en sammanfattning av Jesu hela undervisning. Tiden är fullbordad, Guds rike är nära, omvänd er och tro evangelium. Han poängterar att frälsningen nu är här. Den har kommit med Jesus Kristus, med honom själv. Och det betyder att Guds rike är här. Och han manar till omvändelse, att vända sig från otro till tro på evangelium. Och göra det medan tid ännu är. Och det är inte bara Jesu undervisning i början av hans verksamhet, utan det är något som går igenom all hans undervisning. Inte minst i liknelserna. Och man kan säga faktiskt att liknelserna, de går alla ut på samma sak. Nämligen detta, tiden är fullbordad, Guds rike är nära, omvänd er, tro evangelium. Ja, läser vi evangelierna och ser till dem så ser vi ju att Jesus undervisade mycket i liknelser. Även om liknelser och bildspråk alls inte var okända vid Jesu tid. Utan de förekom bland de judiska lärarna och bland de grekiska filosoferna. Så märker vi att Jesus använder många bildspråk, mycket liknelser. Och ser vi till dem och studerar liknelserna så ser vi att de behärskas av några grundtankar. Det är några grundtankar som om och om igen återkommer. Det är att frälsningen, den är kommit genom Jesus Kristus. Och att frälsningen är nödvändig för att kunna möta den yttersta dagen. Och att det inte ges något alternativ till detta. Allt gäller att ta till sig evangelium här och nu. De här grundtankarna ser vi avspeglade i ordet som vi började med. Tiden är fullbordad, Guds rike nära, omvänd er och tro evangelium. Och de varieras med olika bildspråk i de olika liknelserna. Men det är också så att ett tema i Jesu liknelser är också lag och evangelium. Ofta i samma liknelser. Ibland är det dock så att lagen syns allenarådande. Och ibland är det också så i liknelsen att evangeliet är allenarådande. Men avgörande, det är att Jesus predikar både lag och evangelium. Å ena sidan predikar han en lag som är så sträng. Så sträng att han inte lämnar några luckor. Å andra sidan så predikar han ett evangelium som är så milt att det inte finns någon fördömelse kvar överhuvudtaget. Han predikar alltså lag och evangelium. Och det är viktigt att se det. Jag tror inte man kan förstå liknelserna om man inte tar hänsyn till det. Och ser vad som är lag och vad som är evangelium. Vad Gud i sin stränga fordran kräver, det får inte blandas ihop med vad han i sin ofattbara barmhärtighet giver. Man måste skilja mellan lag och evangelium. Den lutherska kyrkan, den skiljer sig från alla andra kyrkor, vare sig de är reformerta eller de är katolska eller ortodoxa kyrkor, så skiljer den sig från dessa därigenom att det är det enda samfund där man har lag och evangelium som utgångspunkt i sin bibeltolkning. Och jag ska citera något kort här ur bekännelseskrifterna. Där står det så här: vi tror, lär och bekänner att man med största omsorg må såsom ett klart ljus i kyrkan fasthålla åtskillnaden mellan lag och evangelium. Varigenom, som den helige Paulus framhåller, Guds ord rätt delas. Vi tror, lär och bekänner att lagen egentligen är den gudomliga lära som undervisar vad som är rätt och Gud behagligt, och vad som bestraffar vad som är synd och Guds vilja emot. Allt som bestraffar synden hör därför till lagens predikan. Evangeliet åter, det är egentligen en sådan lära som undervisar om vad en människa bör tro som inte hållit lagen, utan är fördömd genom den. Nämligen att Kristus sonat och betalt all synd och åt henne betalt all synd och åt henne utan all hennes förtjänst förvärvat och vunnit syndernas förlåtelse, rättfärdighet som gäller inför Gud och evigt liv. Det är Konkordieformen som säger det i kapitlet om lag och evangelium. Värt att fundera över hur viktigt då detta är i bibeltolkningen, att skilja lag från evangelium. Skilja mellan dessa båda saker. Det är utgångspunkten i vår bibeltolkning, också i vår förståelse av Jesu liknelser. Och vi ska också se att Jesus själv delar mellan lag och evangelium. När Jesus använder sig av liknelser och gör det i mycket stor utsträckning, så ser vi att han använder enkla bilder. Enkla bilder som människor kan förstå. Och han gör bruk av situationer som människor var väl införstådda med. Det är sådden på åken. Det är vingårdens herre. Det är skatten i jorden. Det är trädet som är dött. Och många, många andra. Flera av liknelserna har sin motsvarighet i den judiska traditionen. Och vi kan förutsätta att människor kände till dem. Men som vi här också ska se, Jesus gav dem en annan förståelse. Han visade på lag och evangelium. Hos Jesus har det alltid en annan vändning. I judisk tappning, om man så får säga, så saknar de just delningen av lag och evangelium. Nu ska vi försöka att gruppera de här liknelserna. Och jag tänkte så här att vi ska utgå från det där bibelordet vi började med. Och vi ska formulera fyra tema. Det heter ju i ordet Tiden är fullbordad, Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangelium. Och det första temat är då tiden. Tiden. Vad säger Jesus om tiden? Han säger, den är kort. Han säger, en katastrof hotar. Han säger, Guds dom kommer. Liknelsen om det ofruktbara fikonträdet inskärper det. Det som inte bar frukt och det träd som var uttorkat som avhuggs och kastas i elden. Tiden är kort. Dagen har 12 timmar, säger Jesus. Den som vandrar om dagen, han stöter sig inte och faller. Men den som söker gå när mörkret har fallit, han stöter sig och faller. I Orienten så finns det ingen långsam skymning. Mörkret faller på hastigt. Om ingen lampa finns, om ingen måne lyser, så blir det ju beckmörkt. Då kan man inte se. Då kan man inte leda sig fram. Dagen står för ljuset, natten för mörkret. Och mörkret, det står för det som ska komma då Guds dom nalkas. Den som söker vägen då mörkret råder, förirrar sig, finner den inte. Alltså, vandra medan ni har ljuset, säger Jesus, så att inte mörkret får makt med er. Tiden, den är kort. Den yttersta dagen, säger Jesus, ska komma på er oförtänkt. Men det förstår ni väl, att om husets herre visste vilken tid tjuven skulle komma, höll han sig vaken och hindrade att någon bröt sig in i hans hus. Men det förstår ni väl. Det vill säga, håll med om det. Det är självklart. Lika självklart borde också människans beredskap inför det kommande vara. Eller ta exemplet med den dåraktige rike mannen, han som samlade i lador. Han hade så rikliga skördar att han inte visste vad han skulle göra. Men så kom han på vad han skulle göra. Han skulle riva ned sina gamla lador och bygga stora sädesmagasin där han kunde förvara sin tröskade säd och all annan egendom för lång tid framåt. Och så sa han till sig själv, min själ, du har ett stort förråd av goda ting, det räcker i många år. Slå dig nu till ro, ät, drick och var glad. Visst känner vi igen resonemanget. Det har inte blivit mindre vanligt i vår tid, tvärtom. Vem vill inte släppa allt arbete, säga upp sig, eftersom man har pengar nog, och sedan leva ett njutbart liv och kunna resa, göra det man vill, äta och dricka gott, när man nu har råd med det. Men i allt detta, som den dåraktige rike mannen, glömma Gud. glömma ordet, glömma att tiden är kort. Ja, det gör människan till en narr. När hon inte räknar med den yttersta dagen blir det hon gör tomt och innehållslöst. Och i evighetsperspektivet går människan förlorad. Ja, Jesus talar mycket i sina liknelser om detta. Vi förstår att det var angeläget att varna. Det var angeläget att Guds lag kom fram till människor. Att ingenting skulle kunna skydda, sättas upp som värn emot detta. Utan att Guds lag fick tränga in i människors hjärta. Och tittar vi i de senare kapitlen i både Matteus, Lukas, Markus och Johannes, så ser vi att den yttersta tiden, den skildras med många bilder och konkreta utsagor. Krig ska komma. Katastrofer ska ske. Jordbävningar ska inträffa. Människor ska hamna i strid och uppror mot varandra. Familjer ska raseras. Mord ska ske. Och allt det är en signal om att tiden lider mot sitt slut. Att tiden är kort och att världen går mot sin ände. Jesus har sannerligen inte skrätt orden om vad som ska komma. I allt detta vill han tydligt lära oss att vi inte ska vänta några hoppfulla tider i världen. Några sådana kommer inte. Tvärtom, tiden, världen, den ska vara än mer gudsföraktande än den var i Jesu tid. När människorna hörde detta, vi ser av lärjungarna att det väckte förskräckelse. Vad skulle man ta sig till? Och vi hör att då och då kommer de här frågorna upp till Jesus. Finns det någon räddning? Och var finns den? Kom Jesus endast i världen för att ge oss den allvarligaste av varningar? Kom han bara för att peka ut för oss vad som ska komma? Och vi inte kan undvika det. Jesus säger ju, på tal om rikedom, så säger han ju att det är omöjligt för en rik att komma in i Guds rike, lika omöjligt som för en kamel att komma igenom ett nålsöga. Och då säger lärjungarna, men vem kan då bli frälst? Om det här är så svårt, så omöjligt. Och hur ska man ta sig undan denna katastrof? Vad är det Jesus svarar? För människor är det omöjligt. Men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Vi ser att Jesus gång på gång predikar lag, men också evangelium i sina liknelser. Ett exempel på det är ju det här liknelsen om det ofruktbara fikonträdet. Det heter: en man hade ett fikonträd planterat i sin vingård. Han kom och sökte frukt på det, men fann ingen. Då sa han till vingårdsmannen: jag har nu i 3 år sökt frukt på detta träd utan att finna något. Någon. Hugg ner det. Varför ska det få fortsätta att suga ut jorden? Men vingårdsmannen svarade honom: herre, låt det stå kvar ännu 1 år till jag har fått gräva omkring det och göda det. Kanske kommer det då att bära frukt. I annat fall kan det hugga bort det. Det är ju ingen nytta med ett träd som inte bär frukt. Fikonträdet, som här bedöms också som skadligt för de andra vinstockarna, det ska huggas ned. Men så får det ändå en respit, en nådens tid, under vilket vingårdens mästare ska arbeta på alla sätt. Inte spara någon möda för att fikonträdet ska bära frukt. Liknelsen andas en ofattbar långmodighet från Guds sida. Och här egentligen är det ju Jesus, vingårdsmannen, som går emellan. När det gäller den här liknelsen har vi en parallell i den judiska traditionen. Och jag ska läsa den, och då ska vi lägga märke till skillnaderna. Då heter det så här, det är alltså en likartad variant på det här: min son, du är lik ett träd som inte bar frukt, trots att det var planterat vid vatten, och vars ägare ansåg sig tvingad att hugga ner det. Men trädet sade: plantera om mig. Om jag då inte bär frukt, så hugg ned mig. Men ägaren sa: när du var planterad vid vatten bar du ingen frukt. Hur tänker du då kunna bära frukt på annan plats? Det fanns ingen möjlighet att bära frukt. Han hade förbrukat allting. Han var planterad vid vatten. Det bästa stället. Den bästa placeringen. Och inte hade burit frukt. Hur trodde han då att han på något annat ställe skulle kunna bära frukt? Men Jesus har en annan lösning. Han har evangelium att komma med. Trädet som inte bär frukt och som var planterat i vingården, det får stå kvar. Inte därför att platsen var den bästa och ideala, utan därför att vingårdsmannen, han ska sörja för trädet. Han ska gräva omkring det och göda det. Här ser vi hur lag och evangelium kommer in i Jesu liknelser. Det första temat, det var tiden. Det andra temat som jag vill samla här tankarna kring, det är Guds rike, som vi hör om i Jesu många i ordet som vi började med och som vi hör om i Jesu liknelse. Nu ser jag att klockan är 10:55, och då tror jag så här att vi tar den här pausen nu. En kvarts paus är det, va? Och då, eftersom klockan är 10:55, så börjar vi igen klockan 11:10. Så slipper jag börja på ett nytt tema och så dra om det igen när vi börjar sen. Men alltså klockan 11:10 fortsätter vi.